Hej och välkommen till vår gudstjänst här i Roseniuskyrkan. Roseniuskyrkan vill vara en kyrka som har Jesus i centrum, som står på Bibelns grund och som är ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin Helgesson och jag arbetar som predikant här i Roseniuskyrkan. Jag kommer att predika och också leda vår gudstjänst här idag. Och vi är glada att du kan vara med oss via radio eller via YouTube, även om vi mycket hellre skulle se dig här i kyrkan. Men vi är glada att du kan vara med oss. Och vår gudstjänst idag, den fortsätter en serie av gudstjänster som vi är mitt i, där vi går igenom andra Korintierbrevet. Vi kallar den här serien, åtminstone de här första 7 kapitlen, för samhörighet i svaghet. Och den 7:e delen som jag kommer till idag har rubriken Låt försona er med Gud. Det är liksom ledmotivet för dagens gudstjänst. Låt försona er med Gud. Vi kommer ta upp en kollekt lite senare i gudstjänsten. Vi gör det via Swish och idag går kollekten till den lokala verksamheten här i Roseniuskyrkan. Swish-numret kommer att synas på skärmen precis som sångtexten gör. Och kollekten är under sångerna efter predikan. Vi ber. Ja, himmelske far, vi vänder oss till dig nu i bön. Vi litar på att du vill vara oss nära, komma till oss och tala till oss i den här gudstjänsten idag. Vi behöver höra din röst, vi behöver få höra om Jesus och vi behöver ditt ord för att få rätt perspektiv och rätt prioriteringar i våra liv. Så Gud, kom och vara oss nära med din ande. Gör oss mottagliga för du vill säga till oss och gör ditt verk i våra liv. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Den första salmen är nummer 32 i den nya Lova Herren. Den heter Låt mig få höra om Jesus.
Ära ske Gud i det höga, fri.
Som jag sa i inledningen här så är ämnet för gudstjänsten idag låt försona er med Gud. Vi kommer att prata mycket om vad det betyder att gå från konflikt till försoning, att uppnå frid och fred. Så hur skulle vi bättre kunna börja den här gudstjänsten än att göra just det? Att få komma till Gud och få lägga fram sånt i vårt liv som, om vi håller hårt om det, om vi håller fast i vår synd, om den är dyrbar för oss, så skapar det distans mellan oss och Gud, mellan oss och andra människor. Låt oss istället komma till Gud och lägga fram det öppet och ärligt, säga: Gud, så här ser det ut i mitt liv. Jag har tänkt, jag har sagt, jag har gjort saker eller lämnat saker ogjorda på ett sådant sätt att jag har brustit i att leva som du vill. Förlåt mig. Och när vi gör det, vad det än är vi har på vårt hjärta eller på vårt samvete, så möter Gud oss med sin förlåtelse och med sin nåd. Vi får en total ny start och ett rent samvete. Så vi gör det tillsammans nu när vi kommer inför Gud med vår bön och bekännelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi sjunger lovsalmen nummer 5 i Lova Herren. Lov, ära och pris.
Ära och pris till vår Fader och vän som alltid oss älskat och älskar.
Halleluja, amen. Lov, ära
idag så har vår söndagsskola premiär igen. Den har faktiskt redan haft det. Vi har för första gången idag provat att ha en digital söndagsskola på Zoom som vi kommer att fortsätta prova på söndagar klockan 10. Jag vet att det är många som lyssnar och tittar på vår gudstjänst på långt håll, och vi har valt att säga att vår söndagsskola, de är för barnen som normalt skulle vara på plats här i kyrkan och vara med i vår vanliga söndagsskola, för att de ska få, så att de ska känna varandra och att gruppen också ska få fortsätta att odla sin vänskap och gemenskap med varandra. Men så för alla er som normalt skulle ha barn i söndagsskolan här i Rosenkyrkan, så får ni gärna vara med nästa söndag klockan 10 när vi kör söndagsskola på Zoom igen. Och hör av dig om du inte har fått den länken eller behöver hjälp för att ansluta. Så söndagsskolan har varit, men barnens sång, den är det dags för nu. Och här i januari så sjunger vi sången I dina starka armar. Låt oss be. Ja, himmelske far, du som har gett oss din egen son Jesus Kristus för vår försonings skull. Låt oss, hjälp oss att ta emot vad Jesus har gjort för oss, så att vi lever i försoning och fred med dig. Och låt den försoningen också flöda ut i våra relationer med varandra. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den gammaltestamentliga texten kommer idag från Jesaja, från kapitel 49, vers 8-13. Så säger Herren: jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och fördela de förödda arvslotterna, för att säga till de fångna: kom ut. Och till de som sitter i mörkret: visa er. De ska finna bete längs vägarna, betesmark på alla kala höjder. De ska varken hungra eller törsta. Ökenhettan och solen ska inte skada dem, för deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Jag ska göra alla mina berg till jämna vägar, och mina banade vägar ska byggas höga. Se, där kommer de fjärran ifrån, några från norr och andra från väster, några från Sinernas land. Jubla, ni himlar, och gläd dig, du jord. Brist ut i jubel, ni berg, för Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över dem, över sina betryckta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så läser vi dagens evangelium ifrån Lukas evangeliet, kapitel 24, verserna 46-48. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så sjunger vi sång 50, Så älskade Gud världen all. Thank you.
att på honom vi skulle tro.
Predikotext är alltså från andra Korintierbrevet, från det femte kapitlet och vers 11 till kapitel 6, vers 2. I Jesu namn. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren, och därför försöker vi vinna människor. För Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Vi vill inte rekommendera oss själva igen inför er. Bara ge er tillfälle att vara stolta över oss. Då har ni något att svara dem som skryter med det yttre och inte med det som finns i hjärtat. Har vi varit från våra sinnen, så var det för Gud. Är vi sansade och samlade, så är det för er. Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd, så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och Jesus, tack för att du vill tala till oss genom dessa ord, och tack för att budskapet om dig och det du har gjort för oss fortfarande gör skillnad, fortfarande har den djupaste och mest livsförvandlande mening än idag. Hjälp oss att se det här och nu. Amen. När man går vilse, så är det en väldigt lättnad när man plötsligt hittar ett landmärke eller ett riktmärke av något slag. Någon fast punkt som man liksom kan gå till eller ta fasta på, och därifrån orientera sig och förstå resten av vad man ser omkring sig. Det där gäller när man bokstavligt talat går vilse i en skog eller en stad och plötsligt hittar den där punkten som hjälper en att orientera sig. Det kan också hjälpa när man går vilse i en massa text. Jag tycker det är väldigt roligt att ha en predikoserie och att få fördjupa sig i en bibelbok och följa den och se hur den utvecklas, se de tankelinjer och resonemang som faktiskt sitter ihop och bygger på varandra, och få jobba med det från vecka till vecka. Men det finns också tillfällen när man sitter och förbereder en predikan, man är några timmar in och framför en ligger massa uppslagna böcker, skärmen är full av bokstäver och ord, en del som bokstavligt talat är grekiska för en. Om man bara känner, det här är bara en massa ord. Och så plötsligt så hittar man ett riktmärke, ett landmärke, någonting som sticker ut och som gör att andra liksom faller på plats, och man får liksom en orientering igen. Och en sån mening hittar man faktiskt i det här avsnittet, i vers 20, som jag, och det är de orden som jag har satt som rubrik för vår gudstjänst idag. Låt försona er med Gud. Och så var det verkligen när jag läste dem i veckan. Den här meningen sticker ut. Varför gör den det då? Ja, men Paulus, han har ju använt många ord hittills. Han har använt ord till att beskriva och förklara och resonera och många andra saker. Men den här meningen sticker ut som den första direkta uppmaningen i hela brevet. Så det första förekomsten av ett imperativ för alla er grammatiknördar där ute. Paulus blir väldigt direkt, väldigt konkret, väldigt rakt på. Det räcker inte bara att beskriva längre. Nu når han liksom kärnan av sitt ärende. Det som driver honom att resa runt från stad till stad. Det som är själva kärnan i hans uppdrag. Han rör vid det som ingen får missa helt enkelt. Det som ingen får missa att agera på eller bara vifta bort. Den största delen av det här brevet rör ju faktiskt relationen mellan Paulus och församlingen i Korint, som är bräcklig och lite tilltuffsad så att säga. Men det här avsnittet, de verserna vi har läst idag, är på vissa sätt lite av en teologisk kärna i brevet. Därför att fundamentet som Paulus och korintierna kan återuppbygga sin relation på, det är den återställda relationen mellan Gud och oss i kraft av vad Jesus har gjort. Så precis som Paulus blir så direkt, så konkret, så rak, så får jag lov att vara det i den här predikan och säga att ingen får komma till Roseniuskyrkan och bland alla ord som hörs och bland all trivsel och allt som händer här, ja, i vanliga fall i alla fall, missa den här väldigt enkla och direkta uppmaningen. Låt försona dig med Gud. Men vad betyder det? Ja, men om vi tar texten bit för bit så kommer vi se, för det första, vilken skillnad gör försoning? För det andra, vad är försoning för någonting? Och för det tredje, hur får jag försoning? Så för det första, vilken skillnad gör försoning? Så här skrev Paulus då i vers 14 och 15. Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Överallt i det här brevet, i den del vi har gått igenom hittills, så har jag poängterat att Paulus, han grundar sitt sätt att bygga relationer och hela sitt liv, allt sitt arbete på Jesus och vad Jesus har gjort. Och det ser man väldigt tydligt här i vers 11-16. Och det får väldigt tydliga konsekvenser. Som Paulus säger, de som lever ska inte längre leva för sig själva. Försoningen leder till slutet på självhävdelse, slutet på själviskhet, slutet på utvärdering och dammande av andra. Slut på självhävdelse för det första då. Paulus säger, vi vill inte rekommendera oss själva igen inför er. Han är övertygad om att han inte behöver hävda sig, försvara sig, promota sig själv inför andra. För Gud är det uppenbart hur dana vi är, säger han. Hans status är helt trygg. Oavsett vad korintierna kommer att göra, om de kommer att be om honom om förlåtelse för hur de har vacklat eller vänt honom ryggen i vissa fall, eller om de står fast i sin upproriskhet. Det är inte det att Paulus är oberörd. Det har vi sett många exempel på, att han är långt ifrån oberörd. Han är känslosam och bryr sig passionerat, hängivet om dem. Men han är fri att tjäna dem för deras eget bästa. För han är inte beroende av deras bekräftelse. Försoning innebär slut på självhävdelse. Och så innebär det slut på själviskhet, som han säger, att inte längre leva för sig själv. Försoningen leder till att ens jag kan träda tillbaka lite grann på ett befriande sätt. Paulus öppnade avsnittet så här. Vi vet vad det är att frukta Herren, därför försöker vi vinna människor. I vårt naturliga sätt att leva så är det ju vi själva som intar den främsta platsen. Mina behov, mina önskningar, det är de jag är mest medveten om och mest ivrig att uppfylla. Men Paulus visar att Jesu kärlek, som har uppenbarats för oss i Jesu död, den leder till ett annat sätt att leva. Och de två kännetecken som en kristen och en kristen ledare i synnerhet ska visa upp är just kärlek till Gud, kärlek till medmänniskor. Det är referenspunkterna. Vad vill Gud? Vad behöver människor? Inte vad är det jag skulle vilja ha? Så försoning är slutet på själviskheten. Och försoningen är också slutet på utvärdering eller dömande av människor. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt, skriver Paulus. Eller bokstavligt talat, känner inte längre någon enligt köttet. Så en liten kryptisk formulering. Det kan handla om yta, det som är liksom synligt och konkret med en människa. Det kan också syfta mer på världens sätt att värdera människor. För det är så, oavsett om vi är religiösa eller icke-religiösa, så är vi människor dömande. Vi utvärderar varandra utifrån utseende eller livsstil eller språkbruk, konsumtionsmönster, karaktär. Vi kan tycka att vissa sätt att utvärdera eller döma är ytliga, andra går djupare. Men den där tendensen finns i oss allihopa. Alla är om världens sätt att känna människor, att utvärdera hur dana de verkligen är. Och så försöka hitta sin egen plats i rangordningen eller dra gränser för vilka jag är beredd att umgås med eller erkänna som värdefulla varelser. Men försoningen med Gud gör skillnad också här. Den innebär ett slut på självhävdelse, på själviskhet, slut på utvärdering och dömande av andra människor. Och därför så är försoningen med Jesus slutet på, det är grunden för ett slut på konflikter. Det är grunden för helade relationer, för frid och för fred. Jag läste en gång om en religiös extremist i Mellanöstern som hade ägnat en ganska lång tid åt att jaga kristna över en hel region, och han var så fast övertygad om att han gjorde en tjänst åt Gud när han fångade in dem eller skadade dem. Och så hände något som ingen hade kunnat tro, nämligen att han mötte Jesus, kom till tro på Jesus och försonades med Gud. Och när han fortfarande var helt omtumlad av vad det här betydde, av att ha mött liksom Guds verkliga ansikte, mött Gud sådana han verkligen är, så fick han ett exempel på hur Jesu försoning ser ut i praktiken. När han som hade jagat kristna fick höra direkt ifrån en av dem han hade förföljt: Saul, min broder, Jesus har sänt mig till dig. Ja, det här är Paulus, eller Sauls egen historia, två namn på samma person. Jag hoppas att han kan förlåta mig för att jag kallade honom extremist, men det är inte så jättelångt ifrån hur han själv beskriver sig och sitt liv före Jesus. Men Jesu kärlek drev honom till ett radikalt annorlunda sätt att leva. Från självhävdelse, själviskhet, dömande, från brinnande hat till brinnande kärlek. Och han såg det i andra kristna när Ananias kom och kallade honom bror. Han som tidigare hade delat upp alla människor i judar och hedningar levde med hängiven kärlek och längtan efter att alla skulle få höra talas om Jesus. Han som var villig att orsaka andra lidande blev villig att istället utstå lidande för andras skull. Paulus älskade Gud och älskade människor tillräckligt för att låta bekvämligheten stå tillbaka. Inte för att han var en särskilt framstående person i sig, även om han på många sätt var det, utan för att Jesu kärlek drev honom. Det är det här man önskar att icke-kristna skulle få höra om och få tänka om kristna. Att de skulle få se skönheten i ett sånt här sätt att leva. Att det skulle vara det första de tänker när de hör ordet kristna. Människor som inte bara vet vad äkta kärlek är, utan verkligen lever den. Och det är det här man drömmer om, att vi kristna verkligen skulle inse. Att det är det här livet som vi är kallade till. Livet som blir möjligt tack vare vad Jesus har gjort. Ett liv i en omorientering, en omprioritering, där kärleken till Gud och kärleken till medmänniskan sätts i första rummet. Att Kristi kärlek skulle driva oss. För det är det som försoningen leder till i förlängningen. Men vad är då försoning egentligen? Ja, vi förstår lite grann om vad det betyder om vi läser verserna 17, 18 och 19. Här är några utdrag därifrån. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Så i det första avsnittet så hörde vi Paulus upprepa det här med inte längre. Inte längre leva för sig själv, inte längre känna människor på ett ytligt sätt. Och vi hör liknande saker här, va? Det gamla är förbi, säger han. Försoningen innebär alltså att några saker tar slut. Jag nämnde några av dem, självhävdelse, själviskhet och så vidare. Men det betyder också att någonting nytt har kommit. Försoningen är en ny start. Det är en ny start för en enskild människa, det är en ny start för hela världen. En ny start såklart i form av fred, för det är ju det försoning ytterst sett betyder, att det är fred eller frid där det tidigare har varit konflikt. Den engelska trip-hop-gruppen Archive, de har en låt som heter Conflict, som beskriver, som upprepar ordet konflikt hela tiden och beskriver just det tillstånd av konflikt som den här världen är indraget i. I en tafflig svensk översättning så låter det ungefär så här: konflikt är oundvikligt, se i ditt inre. Konflikt är vad som gör oss, här är det så lätt att finna. Konflikt är oundvikligt, ett angrepp i ditt huvud. Konflikt är en del av oss, med oss, tills vi är döda. Poängen är att Archive här, de har sett någonting om världen som stämmer med Paulus diagnos. Vi föds in i en värld som befinner sig i konflikt. Utanför oss, såväl som inuti oss, är det en ständig verklighet. Men den har inte bara en psykologisk och en social dimension. Det är här Paulus går ett steg längre. Han talar om konfliktens ursprung och dess djupaste dimension när han använder ordet överträdelser. Det betyder ett slags en avvikelse eller ett snedsteg från ett syfte, från en avsikt, från vad något är till för. Konflikten som vi ser runt omkring oss, såväl som inuti oss, är ytterst sett en konflikt mellan oss och Gud, för vi har brutit med honom som gav oss livet. Gud som är meningen, som är målet med vårt liv. Och därför är det logiskt och inte så konstigt att Paulus och Archive på något sätt är överens om att konflikten bara slutar, bara upphör i och med döden. Såvida inte, förstås, det finns en chans för en verklig nystart. Konflikten slutar med döden, men med vems död? Vi kan ta den här konflikten med oss i vår egen död, och då blir det fruktansvärt att möta Gud. Eller så kan vi vara med om den nystart som Paulus nämner här. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser. Det finns en nystart som innebär att vår historia inte behöver definiera oss. I de här verserna så finns det två stycken överraskningar. Den första, det är att Paulus har en väldigt korthuggen och konstig formulering. Bokstavligt skulle den låta så här: om någon i Kristus, ny skapelse. Och alla översättningar jag har sett på svenska och engelska lägger till små ord för att det här ska låta mer naturligt. Men kanske är det meningen att det ska låta så här, så att man stannar upp och stammar lite över de här orden. Paulus, han redan i kapitel 4, förra kapitlet, jämfört frälsningen med skapelsen. Han sa att Gud som sa, var det ljus, eller låt ljus lysa i mörkret, han har lyst upp våra hjärtan. Han säger här igen, försoning, att komma till tro på Jesus är en nystart så radikal att det är en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Men det är också en del av Guds större räddning av världen. En nyskapelse, en försoning av hela världen. Slutet på konflikt, inte bara inom oss utan även omkring oss. Frid med Gud i sitt inre, det är evangeliets erbjudande som vi kan ta emot här och nu. Och en dag kommer den friden inte bara fördjupas och fullkomnas själv, utan också matchas av frid och fred i hela världen. Om någon är i Jesus, så är det en del av den nya skapelsen. Den andra överraskningen, det är hur Paulus använder ordet försona. För överallt annars där man ser det här ordet så är situationen så här. En person befinner sig i konflikt med en annan, och den som har orsakat skadan eller sorgen eller så att säga konflikten är den som också är ansvarig för att försonas med den andra. Det är ju ganska naturligt, det är så vi tänker fortfarande idag. Om jag har gjort dig ledsen så förväntar du dig att jag ska be om ursäkt och ta initiativ till att vår relation blir återställd. Eller om du har orsakat mig skada så förväntar jag mig att du ska ersätta den på något sätt. Men Paulus är det första kända exemplet på att använda ordet försona på det här sättet. Att det är den kränkta parten som tar initiativet till att göra allt bra igen. Det är Gud som försonar, och det är Gud som är den förorättade parten. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Så om Gud är den som egentligen borde kunna vänta att någon annan tar initiativet. Varför gör Gud då inte det? Varför tar Gud initiativet? Varför är det Guds agerande från start till mål? För det är så Paulus skriver. Gud försonar med sig själv. Gud är så mån om att vinna världen tillbaka till sig. Han älskar den, han älskar oss så högt att han valde att inte tillräkna människorna deras överträdelser. Han håller dem inte mot någon längre. Så det här är poängen. Vad är försoning? Poängen är att i Jesus får du en ny start. Gud håller inte din synd emot dig. Det gamla är förbi. Din historia definierar dig inte längre. Ditt förflutna förlorar sin makt att binda dig i skuld och skam. Någonting nytt har kommit istället. Försoning. Frid. En gemenskap så nära att Paulus kallade det att vara i Kristus. Att vara innesluten i en kärlek, i en godhet som är både större och starkare än dig själv. Det är försoning. Och då blir den tredje, den naturliga frågan, hur får jag det? Hur blir det verklighet för mig? Och då har vi kommit fram till början, alltså den vers jag först syftade på. Den direkta uppmaningen när Paulus blir så konkret, så rak, går från att förklara och beskriva till att uppmana. I ljuset av vad Gud har gjort så är det nu läge för oss att göra något. Låt försona er med Gud. Vi ser hur angeläget det är för Paulus, inte bara genom att han går över till direkt uppmanande form, utan också hur han omger det här. Han säger, Gud vädjar genom oss. Vi ber er på Kristi uppdrag. Paulus är jätteangelägen och han är det för att Gud är det. Det här är ju hjärtat i den kristna tron, det här är centrum i Guds plan. Det är en blick in i Guds eget hjärta. Vad vill Gud egentligen? Att du ska skärpa dig? Att du ska bli bättre, att du ska bli religiös, att du ska bli duktig eller präktig. Gud vill att du låter försonas med honom. Det är en uppmaning, men en uppmaning i passiv form. För Gud har redan gjort allt. Gud har redan ordnat och förberett allting. Gud har försonat världen med sig genom vad Jesus har gjort. Och Gud vill inte ha något annat från dig än dig. Försoning är inget annat än en upprättad relation, en kontakt, gemenskap. Och för det var Gud beredd att göra vad som helst, precis allt som behövdes. Dessa extremt otippade konversationspartners, jag tänker på Paulus och Archive som förmodligen aldrig har nämnts i samma mening förut, är överens om att konflikten i världen bara slutar med döden. Men vems död? Det behöver inte bli din eller min död. Jesus har redan burit vår synd, han har helat sprickan, han har skapat fred och försoning i konfliktens ställe. Som Paulus skrev, vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Jesus bar vår synd helt så fullt att hans död räknas som vår, så att vi inte behöver lida den. Han som inte visste av synd, skriver Paulus senare, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det är så fruktansvärt opassande. Han som inte visste av synd gjorde Gud till synd. Två saker som inte hör ihop. Jesus, Gud själv och allt det smutsiga, allt det fula, allt det onda som vi har gjort hör överhuvudtaget inte ihop. Och ändå säger Jesus, jag tar det. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det är den objektiva sidan av försoningen. Jesus har gjort allt som behövs. Och det enda som återstår är just detta. För dig och mig att låta det bli en verklighet i vårt egna liv. När är det rätt timing då? Ja, frågar man Paulus så skulle han säga, vad säger som nu på en gång? Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag, skriver han. Allt du behöver göra är att låta Gud få sin vilja igenom. Och det passar alldeles utmärkt här och nu. Med allt det här sagt så skulle man såklart kunna bara säga, men Martin, på en direkt sänd gudstjänst på YouTube eller Stockholms närradio så måste du inse att du bokstavligen talar till de redan frälsta. Ja, men Paulus skrev också det här brevet till en kristen församling. Och jag tänker att det för Paulus, liksom det är för oss, alldeles för viktigt att överhuvudtaget ta chansen att någon bara liksom har glidit med och kanske inte riktigt tagit fasta på den här uppmaningen. Det är sånt som predikanter drömmer mardrömmar om, att någon ska ha lyssnat på en från söndag till söndag, stått ut med alla taffliga skämt och historier och ändå inte sagt sitt ja till Jesus, det som egentligen är poängen. Så även jag ber dig, låt försona dig med Gud. Och lev kvar i den försoningen. Det är det första svaret på varför säga det här till några som har hört det tusentals gånger förut. För det andra så ska jag säga att vägen till att vi ska aktiveras och drivas av Jesu kärlek, som Paulus säger att hans liv och arbete gör, det går just via att bottna verkligen i evangeliet för vår egen del. Jag delade upp den här texten i tre ganska naturliga stycken. Men det som är slående är att i vart och ett av dem så talar Paulus både om vad Jesus har gjort och om kallelsen att ge det vidare. Han håller inte isär dem, de kommer hela tiden tillsammans. Kristi kärlek driver oss, säger han, för en har dött för alla. Gud försonade världen med sig själv och anförtrodde åt oss försoningens ord. Vi är Kristi sändebud, låt försona er med Gud. De hör ihop hela tiden. Vi behöver luta oss in i den här kärleken som Gud har visat oss genom Jesus och låta den väcka kärlek i oss till människorna runt omkring oss. Det finns så mycket bekvämlighet, så mycket rädsla, så mycket självcentrering som håller oss tillbaka från att våga ta risken att dela evangeliet med andra. Tänk om de tycker illa om oss, tänk om de tycker att vi är fåniga, lättlurade och så vidare. Vad kan övervinna den bekvämligheten, den rädslan? Just Jesu kärlek. Just att vi tar emot, att vi kommer tillbaka till, att vi bottnar djupt i vad Jesus har gjort för oss. Låt försona er med Gud och var hans sändebud med försoningens ord. Vi ber. Gud, det borde ha varit vi som tog initiativ till att försonas med dig. Vi som har levt våra liv som om du inte fanns eller som om du inte vore god. Vi som har sökt det bara du kan ge på så många andra platser för att behålla känslan av kontroll över våra liv. Och ändå var det du som tog initiativet. Ändå var det du som betalade för vår skuld. Ändå var det du som tog straffet för vår synd. Du, Jesus, som inte visste av synd överhuvudtaget, blev synd för vår skull. För att vi skulle bli rättfärdiga inför Gud. Tack, Jesus, för att du har gjort det för oss. Det är det viktigaste och samtidigt så svårt att ta in, samtidigt så svårt att förstå. Vi ber att du ska hjälpa oss att förstå det här. Vi ber att det verkligen ska göra skillnad i våra liv. Vi ber att din kärlek ska ersätta vår kärlek till oss själva. Att den ska befria oss från självhävdelse, från själviskheten, från viljan att döma och utvärdera andra. Låt din kärlek bli vår drivkraft för oss som har fått tagit emot den och fått tagit emot försoning med dig. Och hjälp oss att vara dina sändebud i en värld som behöver få ersätta konflikt med fred. Tack, Jesus. Amen. Vi får nu tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Vi kommer nu att sjunga ett par sånger, och under tiden vi gör det så finns det möjlighet att vara med i kollekten och ge en gåva till Roseniuskyrkans arbete. Vi ber kyrkans förbön. Och Jesus, tack för evangeliet om dig, om vad du har gjort för oss på korset och för att din uppståndelse har berett för oss en väg genom döden till evigt liv. Och Gud, vi längtar efter att dessa nyheter ska nå ut över hela världen och tas emot av fler människor. Välsigna alla kyrkor världen över, och vi ber särskilt för det arbete vi är en del av här i Roseniuskyrkan och genom ELM i olika länder och här i Sverige. Låt oss få vara redskap, låt oss få vara sändebud som vittnar om dig, som förkunnar vad du har gjort och vem du är. Här idag vill vi också be för den världsvida kyrkan, och vi vill be särskilt för den förföljda kyrkan. Rapporter i veckan har talat om hur coronapandemin har gjort situationen värre för förföljda kristna. Och här är vi inser hur lätt det är för oss att glömma hur mycket högre pris människor får betala än bara social obekvämlighet. Här är var nära, var hos, trösta, uppehåll, ge kraft till dem som verkligen förföljs för sin tro, som får betala dyrt för att bära ditt namn. Hjälp dem att hålla ut. Och låt deras uthållighet, låt deras tro, låt deras kärlek få bli till tecken för dem som förföljer. Och vi ber om omvändelse från dem, i de individer och de grupper och de stater som förföljer kristna. Låt ditt ord, låt ditt evangelium få segra och gå fram också där. Herre, så ber vi för alla människor världen över som lider nöd, och vi ber och fortsätter att ropa till dig och be om ditt förbarmande mitt i denna pandemi. Herre, vi längtar efter att få se slutet. Vi vill inte höra fler uppdaterade dödssiffror. Vi vill inte behöva hålla avstånd. Vi vill inte behöva se människor isolerade och ensamma längre. Vi vill inte se vårdpersonal gå på knäna. Vi vill inte se människor förlora sina jobb och förlora hoppet därför att det här viruset liksom tycks ha världen i sitt grepp. Gud, vi vet att du är starkare. Vi vet att liv och räddning och hälsa finns hos dig. Så vi ropar till dig, förbarma dig. Låt oss få se slutet nu. Låt oss få se en vändning. Låt vaccinet få ha framgång och skydda människor. Låt det nå fram, låt det nå ut till de mest utsatta, inte bara i vårt land utan också i andra länder och inte minst i fattiga länder. Herre, låt det få ta slut. Låt våra hem och våra kyrkor och andra platser åter få fyllas av folk som tar i hand på varandra, som kramas, som har nära gemenskap och vänskap. Herre, vi ber för de platser där krig och konflikt råder. Vi ber att din försoning ska få slå rot också på de platserna. Vi ber att du ska vara nära alla som befinner sig på flykt. Vi ber för alla som saknar mat eller någonstans att sova. Vi ber för de som drabbas av våldet i vårt land, i våra städer, i våra förorter. Bara de senaste dygnen har vi läst om skottlossningar, om skadade och om döda. Herre, grip in och stoppa våldet, och kom med ditt ljus och din sanning och din fred i de kriminella nätverken och i gängen. Vi ber om din välsignelse över vårt samhälle, över riksdag och regering, över rättsväsende och sjukvård och alla andra institutioner som behöver stå starka, särskilt i en tid som den här. Herre, så ber vi också för oss själva. Vi ber för Roseniuskyrkan att du ska välsigna oss med de resurser vi behöver i form av pengar och av tid och av energi. Allt som behövs för att hålla igång vår verksamhet, för att bygga och fördjupa vår gemenskap och nå ut till nya människor. Led alla som har förtroendeuppdrag här i kyrkan och hjälp oss att tjäna varandra med glädje. Vare sig det är en formell uppgift eller bara ett behov vi ser och kan fylla. Vi ber för alla familjer, vi ber för barn och ungdomar, och vi vill be för singlar, och vi vill be för de som är äldre. Vi tänker särskilt idag på de som är sjuka i sin kropp eller för de som lider i sin själ. Vi ber för de som är ensamma och som inte kan träffa människor på grund av pandemin. Vi ber för våra familjer och våra grannar och vänner. Och vi ber att du ska hjälpa oss att se de människor runt omkring oss som behöver oss. Som behöver ett vänligt ord, som behöver praktisk hjälp, som behöver få höra om dig. Var oss nära och ge oss den kraft vi behöver dag för dag för att tjäna dig och vår nästa. Herre, så vill vi också be den bön som du själv har lärt oss att be. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn.
Amen, amen, amen.
Lite information om vad som händer framöver. Idag är faktiskt flera punkter så det känns lite extra kul. För det första så avslutar vi ELMs bönevecka ikväll med en bönesamling 20:30 på Zoom. Länken gick ut i vårt nyhetsbrev. Om du ser eller hör detta och vill vara med och behöver få tag i den länken eller så hör av dig till mig. Så 20:30, vi håller på en halvtimme ungefär och ber idag särskilt för den världsvida kyrkan, allt som en del av ELMs bönevecka. På tisdag kväll, den 19 januari klockan 19:00 har vi en digital församlingskväll, lite upptakt och uppstart för nya året, nya terminen. Så kommer prata lite om vad som händer i kyrkan under resten av vintern och våren, hur vi vill försöka skapa i första hand då, eller i det här läget, digitala mötesplatser av olika slag för bibelstudier, föredrag eller vad det blir. Det kommer att vara lite olika saker. Vi kommer att prata om hemgrupperna också. Så ja, kom och var med på den församlingskvällen klockan 19 på tisdag den 19. På söndag klockan 11 är gudstjänst här som vanligt. Då predikar Daniel Ringdahl. Predikoserien fortsätter. Och ni som har barn i vår söndagsskola, glöm inte bort söndagsskola klockan 10 på Zoom för er. Sjunger vi den sista salmen som är nummer 593. Jesus min Herre, dig vill jag älska. Tack för idag.
Barmha.